Okej, välkomna till det här onsdagsmötet och vi ska fortsätta vår serie om de sju församlingarna i Mindre Asien och de texterna som vi har predikat från, de hämtar vi från Uppenbarelsebokens andra och tredje kapitel. Det är sju församlingar, idag har vi kommit fram till den sjätte och vi har sagt tidigare att de här var verkliga församlingar, riktiga. De fanns på de här platserna vid den här tiden. De hade just den här typen av problem eller gick igenom olika saker. Samtidigt så vet vi att de är representativa för kyrkotrender som har funnits under hela kyrkans tidsålder. Men vi tror också att de ger oss en liten fingervisning om hur kyrkohistorien har sett ut på det sättet att en viss församlingstyp har dominerat en viss tid under historien. Så dagens text handlar alltså om Filadelfiakyrkan som är den trofasta kyrkan. Filadelfiakyrkan, den trofasta kyrkan. Och det är ju många då ofta, det behöver det inte vara, men ofta är det pingstkyrkor som heter Filadelfia i Sverige. Det kan vara andra också. Jag gick i söndagsskola i Filadelfiakyrkan, men det var inte pingst utan det var Örebromissionen faktiskt. Som inte finns längre, det heter EFK nu för tiden. Evangeliska frikyrkan. Men det är Uppenbarelseboken kapitel 3 och verserna 7 till och med 13. Så jag ber er att fokusera och koncentrera och vara med i bönen här. Jesus, vi ber just nu att du välsignar de här tankarna. Och Herre, vi är så tacksamma för ditt ord. Det är levande, det är det enda som är verkligt, det är det enda som är stabilt och inte kommer och kan, eller som inte kan och kommer att skakas. Och därför så ber vi nu att vi skulle ta till oss ordet på ett underbart sätt. Vi ber i ditt namn. Amen. Okej, vi läser texten, Uppenbarelseboken 3 och verserna 7 till och med 13. Skriv till församlingens ängel i Filadelfia. Så säger den helige och sanne, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna. Jag känner dina gärningar, se jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga. Ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. Se, jag överlämnar åt dig några från Satans synagoga, några som säger att de är judar men inte är det utan ljuger. Jag ska få dem att komma och falla ner inför dina fötter, och de ska förstå att jag har dig kär. Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet ska jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. Jag kommer snart, håll fast det du har, så att ingen tar din krona. Den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel. Och han ska aldrig lämna det. På honom ska jag skriva min Guds namn. Och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem, som kommer ner från himlen, från min Gud och mitt eget nya namn. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingen. Det börjar med att beskriva destinationen eller förklara vart det här brevet är på väg. Det är alltså på väg då till Filadelfia. Och den här staden, platsen, låg ungefär drygt 4 mil sydost om Sardes, som var församlingen vi talade om förra gången, den döda kyrkan. Det var känt för sitt jordbruk och jordbruksprodukter. Men det var också känt för jordbävningar. Staden hade haft ett antal jordbävningar. Så sent som 37 före Kristus hade man haft en jordbävning. Så det vill säga att även de som levde vid den här tiden hade säkert hört hur de gamla berättade om hur kanske deras far eller morföräldrar hade varit med om den här jordbävningen. Och det hade fått namnet, eller staden hade fått ett namnet efter kungen i Pergamos. Därför att han hette också Attalos Philadelphos. Philadelphos, den andra. Och det här ordet Philadelphos, det liknar det grekiska ordet för, alltså som är Philadelphia, som är broderlig kärlek. Och han beskrivs här, ni vet hur det alltid är en beskrivning av Jesus i den första versen eller de första raderna till de olika församlingarna. Och så står det att det är tre saker här i vers 1. Det står att det är den helige. Och jag tänker på det här. Det är den helige som skriver. Det är Jesus Kristus själv som är Gud men också människa. Men som människa var han syndfri. Som Gud så är han upphöjd över allting. Han är separerad från den här syndiga, fallna världen. Han är helig, för att vara helig betyder att vara avskild, att vara separerad. Och han är helig. Och i första Petrus 1, verserna 15 och 16, så står det att han som har kallat oss är helig. Och det står det också att vi ska vara heliga. Därför att han har gjort det möjligt. Han har gjort oss heliga genom att vi har fått hans rättfärdighet tillräknad som en gåva när vi tror. Men han har också låtit sin ande bo i oss så att han kan leda oss att leva också erfarenhetsmässigt ett heligt liv. Och det står att han är den helige, men det står också att han är den sanne. Och det betyder den genuine, den riktige. Och jag tänker på hur mycket det finns i den här världen i form av religioner och falska läror och allt vad det kan vara. Det är inte genuint. Det lovar mycket, men vad kan det liksom hålla egentligen? Och jag tänker på hur viktigt det är med rätt lära. Ibland så säger människor att ja, men det spelar ingen roll vad man egentligen tror. Det leder bara till inbördes strider i församlingarna och splittringar och allt möjligt. Det är inte så viktigt liksom de här lärorna eller doktrinerna. Det viktiga är att man älskar Jesus. Ja, okej, okay, men det är också viktigt att ha den rätta läran. Varför? Jo, därför att det hänger samman med att vara helig, att leva ett rätt liv. Och på vilket sätt gör det? Jo, därför att om jag inte har rätt lära, då kommer jag på ett eller annat sätt att ha en felaktig bild av vem Gud är. Jag kommer att ha en felaktig relation med vem han är. Och jag kommer på något sätt att drivas av någonting som är fel motivationsmässigt. Så att ha rätt lära baserat på det fullbordade verket är oerhört viktigt. Så han är den helige och han är den sanne. Men sen står det också här i verset att han har Davids nycklar. Var kommer det här uttrycket ifrån? Davids nycklar. Jo, om vi tittar i Jesaja 22. Kapitel 22 och vers 22. Det är versarna före och efter också. Men just det är den versen. Jesaja 22 och 22. Så står det att, eller talas det om en man som heter Eliakim. Eliakim. Och den här mannen står att han gavs nycklarna till Davids palats. Till kungapalatset. Och han var betrodd med det här. Och han kunde öppna och stänga. Och han hade tillgång till allt vad kungen ägde. Vad allt vad nationen hade. Och vi vet också hur oerhört rikt Israel var. Under Davids tid. Och kanske ännu mer under Salomons tid. Men också under Davids tid. Men han gav nycklarna. Han hade ett fullt förtroende. Och här är det samma sak. Allting som är faderns har blivit givet till sonen. Och han har makten att öppna och stänga. Han har tillgång till allt det som är Gud. Och nu talas det naturligtvis om Jesus i sin mänsklighet. Därför att i sin gudomlighet så har han ju givetvis tillgång till allting. Han är ju Gud. Han är den andra personen i treenigheten. Men även som människa, Gud i köttet, så har han tillgång till allt. Han har blivit given Davids nycklar. Och det är intressant att se att i Uppenbarelsebokens första kapitel och den 18:e versen, ni kommer ihåg hur första kapitlet beskriver Jesus som alfa och omega, den första och den sista. Och där står det att Kristus har nycklarna till döden och dödsriket. Fantastiskt. Döden regerade ända fram till Kristus. Därför att den gamle Adam, eller den första Adam, förde med sig detta. Synden kom in i världen och synden regerade, men nu är dödens makt bruten därför att Jesus har nycklarna också till det. Så det här är destinationen och beskrivningen av Kristus här i vers 7. Och sen i verserna 8 och 9 så ser vi att församlingen får beröm. Och det här tillsammans med Smyrna så får den här församlingen otroligt mycket beröm. Det är därför som många kyrkor kallar sig för Philadelphia kyrkan. Därför att det är ingen som kallar sig för Laodicea kyrkan. Den ljumna kyrkan. Eller Efesus församlingen som har förlorat sin kärlek och så vidare. Utan det är klart att man vill heta antingen Smyrna. Det heter Pingst i Göteborg. Philadelphia. De kanske var först, så Philadelphia var upptaget, så då tog de Smyrna. Men än så länge vet jag inte någon som kallar sig för Laodicea-kyrkan. Men i vilket fall här så får församlingen mycket beröm av Herren. Och tänk vilket privilegie det måste ha varit att ha suttit med i den här församlingen när det här brevet läses upp för den. Och liksom höra att du är den trofasta församlingen som har bestått provet liksom. Men i vers 8 här så ser vi att han säger: jag känner dina gärningar. Och så säger han: jag har låtit en dörr stå öppen för dig. En dörr som ingen kan stänga. Och vad är det för en dörr som han talar om? Jo, i första Korinthierbrevet 16, verserna 8 och 9, så ser vi hur Paulus talar om en dörr som var öppen för honom i Efesus. Det var en dörr där han kunde komma in och tjäna och evangelisera. Och han stannade 3 år i Efesus och undervisade dem dagarna ända, dygnet runt i princip. Det var en dörr öppen. Men det står också att han hade många motståndare. Och alltid när Gud öppnar en dörr för oss att göra någonting, att tjäna i någon kapacitet, så finns det också motståndare. Därför att vi har en fiende och han ligger inte på latsidan. I andra Korinthierbrevet 2:12 så talar han om att en dörr har öppnats för honom att predika i Troas. Så här har vi än en gång en öppen dörr. Och i Kolosserbrevet 4:3 sitter han i fängelse i Rom och han ber de som brevet är skickat till, eller som kommer att läsa brevet, och han säger att be att en dörr ska öppnas så att jag kan förkunna Guds ord. Så vi ser att en öppen dörr talar om möjligheter. Och vi vet aldrig när Gud ger oss en öppen dörr. Som församling, som individer. Jag menar, många gånger så öppnar Gud en dörr under en tid, en period. Det kan vara ett år, det kan vara 10 år, det kan vara en dag, det kan vara vad som helst. Sen kanske han leder oss in i någonting annat, men en öppen dörr. Och ingen kan stänga den dörren därför att Gud själv har öppnat den. Och möjligheterna finns där, men också motståndet naturligtvis. Och den här staden, Philadelphia, den här kungen Philadelphos, han hade byggt den här staden strategiskt mellan 3 länder. Eller som nu var provinser, därför att de var ju alla del av romarriket. Och det låg mitt emellan Lydien, Mysien och Frygien, 3 provinser. Och anledningen till att han hade byggt staden där, det var därför att han ville sprida hellenismen. Alltså hellenismen har ingenting med helvetet att göra, utan det är ett ord för att den grekiska kulturen. Alltså han ville sprida det grekiska tänkandet. Han ville sprida den grekiska filosofin. Allting Och därför hade han byggt staden strategiskt så att det här budskapet om det grekiska språket och kulturen och allting skulle kunna gå ut till de här platserna. Men nu säger han att nu ska staden bli använd i en annan kapacitet. Eller kyrkan. Den ska nå ut till området med evangeliet. Så jag tänkte på det här att med öppna dörrar. Vi talar ofta om öppna dörrar och vi är liksom sådär. Vi har alltid sagt öppna dörrar, stängda dörrar och så vidare. Och det kan vara farligt ibland också att liksom, vi blir så subjektiva liksom. Ja visst, och dörren är inte öppen och vi knackar på och den öppnas inte och vi bankar på den och den öppnas inte. Vi sparkar på den och till slut så tar vi en sån här liksom murbräcka och bara kör rakt igenom så det var en öppen dörr. Ja okej, men lite hjälp. Och jag tänkte på det här vi predikar om i fredagskväll på bönemötet från Jesaja 64 och vers 4. Och det står att ingen har sett vad Herren har förberett för dem som väntar på honom. Och vi sa att det här ordet för att vänta har att göra med att gräva ner sig själv i en skyttegrav. Att förskanska sig själv i ett sammanhang så att man står stabilt. Alltså jag är här för att stanna. Och jag tycker det är så häftigt just att liksom att Gud vill att vi väntar på honom. Därför att han har alla resurser. Han har alla möjligheter. Men vi vill alltid pusha grejen. Vi vill alltid få det att hända på en gång. Och inte minst nu i vår tid. När vi blir fostrade till att få allting. När vi knäpper med fingrarna. Men han säger här att för de som väntar på honom. Så har Gud förberett någonting så fantastiskt. Så stort. Och det betyder inte att vi skulle vara passiva. Vi gör vad vi ska. Vi går i tro dagligen. Men vi väntar också på honom. Och den här dörren var nu öppen. Det var ingen tvekan om det. Det var inte någon som hade manipulerat någonting. Det var inte någon som hade liksom forcerat sig till det här. Utan det var någonting som Herren hade öppnat. Och därför kunde ingen människa stänga det. Därför att när Gud öppnar någonting, när Jesus öppnar, han som har nyckeln till Davids hus, han som har nyckeln till kungens skattkammare, när han öppnar en dörr, ja då kan ingen stänga den. Och det är tre saker här som vi kan se som karaktäriserade den här kyrkan och som gjorde att den här dörren var öppen. Och det är intressant att se vad de var. Vi kan se det första här i fortfarande i vers 8, att din kraft är ringa, liten kraft. Så det var en församling som var totalt beroende av Herren och hans väldiga makt. Och jag tänker på vad det står i Efesierbrevet 6:10. Det står att var starka i hans kraft. Det är inte i vår egen kraft. Var starka i honom och i hans kraft. Så det var de. De var inte starka i sig själva. De hade ringa kraft. Och sen står det att de hade hållit fast vid Herrens ord. De hade en övertygelse om att predika Guds ord. Och jag tänker vad det står i första Korinthierbrevets första kapitel. Den 21 versen. Det står om att det är predikan av Guds ord som är kraften. Vi tänker alltid liksom att om vi kan ha fina kyrkor, fina byggnader, fina program, fina musikprogram och körer, allting som inte i sig själv behöver vara fel. Men samtidigt om vi inte har förkunnelsen, predikan, ja, vad händer då? Vad händer då? Men de har hållit fast vid Herrens ord. Trots motståndet, trots problemen, trots omständigheterna, så hade de predikat Herrens ord trofast. Och sen står det att de har inte förnekat hans namn. De har inte förnekat hans namn. Vad är hans namn förknippat med? Jo, att han är den han är. Han är full Gud, han är full människa. Och jag kommer ofta tillbaka till det här i mina predikningar, därför att det är just här som alla går snett, som alla går fel. All religion säger att Jesus, okej, han var en profet, han var en god människa, han var en lärare, han var någon upplyst människa, vad det nu kan vara. Nej, han var mycket mer än det. Han var Gud, han var människa i en person. Och det är hans namn. Full Gud, full människa. Och de hade hållit fast vid det här. Och det talar om lära, doktriner, integritet i läran. Och människor idag kompromissar så mycket. Kanske är därför att man vill vara ekumenisk och inkludera liksom alla kyrkor. Vi tonar ner bibliska läror. Det är någonting som hörde hemma förr i tiden, och då stred människor om det här, och det var kyrkosplittringar och så vidare. Det må vara hänt. Många av dem var onödiga och berodde på att människor levde i köttet. Men det fanns de som var nödvändiga. Människor tog strid för det som var rätt. Luther, Wesley. Vi kan ta exempel på människor som stod upp för sanningen. Och de har inte förnekat hans namn. De har läror. Bibliska läror. Och sen i vers 9 så talas det om en Satans synagoga. Och vi hittar också den i Smyrna. Om ni kommer ihåg. Och det står här att vers 9, överlämna några åt dig från Satans synagoga. Några som säger att de är judar men inte är det utan ljuger. Och sen säger han, jag ska få dem att komma och falla ner inför dina fötter. Och de ska förstå att jag har dig kär. Vad är det här för någonting? Fienderna kommer och faller ner inför deras fötter. Och vi tänker att, åh vad härligt liksom. När ska vi få se den dagen? Liksom, vi upplever ofta att förföljelsen drabbar oss. Kanske inte så mycket just här just nu. Men även här. Folk hånar oss och i massmedia och så vidare. Men jag tänkte på det här. Satans synagoga. Och han sa, de kommer att komma till dig och falla ner och tillbe. Eller förlåt mig, inte tillbe, men de kommer att komma ner och eller komma fram och falla ner inför dina fötter. Och de ska förstå att jag har dig kär. Och jag tänker på hur Gud har alltid satt en gräns. Fienden kan inte gå hur långt som helst. Förföljarna kan inte gå hur långt som helst. Och jag tänker på hur Paulus var en förföljare men blev en tillbedjare. Gud fann honom. Och Gud omvände honom helt och hållet. Och han blev motsatsen till det som han tidigare var. Och jag tänker på vad det står i Filipperbrevet 2. Filipperbrevet 2, verserna 9-11. Det står att en dag ska varje tunga bekänna och varje knä böjas. Och säga att Jesus Kristus är här. En dag kommer alla fiender. Alla de som har stått för det onda, för det falska, att falla ner inför Jesu fötter. Och indirekt inför oss, därför att vi är hans brud, vi är hans kropp. Så det här är det beröm som församlingen får. Och tillrättavisningen finns inte för församlingen i Philadelphia. Ni vet hur den här ordningen är. Att det kommer alltid några ord av tillrättavisning. Det finns ingen. Församlingen hade bestått provet. Och sedan på grund av den här tillrättavisningen så fanns det i de andra församlingarna också en uppmaning. Vad de borde göra. Men det finns ingen uppmaning här heller. Därför att de har gjort det som är det rätta. Men i vers 13, den sista versen här, så finns det en allmän uppmaning. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingen. Okej, det är en allmän varning eller uppmaning ska jag säga. Men det är inte specifikt till Philadelphia församlingen. Men lyssna nu på löftena som församlingen får. i verserna 10, 11 och 12. Löftena. Vers 10. Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, ska jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. Vad är det för en prövning? Det är inte en lokal förföljelse, utan det är någonting som inkluderar hela världen. Så vad är det för en prövning? Vi kan egentligen ganska tydligt dra slutsatsen att det talar om vedermödan. Och de flesta är överens om det. Men det intressanta här är att han säger här att jag ska, just det, rädda dig ur prövningens stund. Och i grekiskan är det prepositionen ek, ek, vilket betyder att man tas bort eller ut ifrån någonting. Man förflyttas från den sfär i vilken den här prövningen ska äga rum. Och jag tänkte på det, att det här är en av många bibelverser, en av många argument för att församlingen tas ut och tas bort från världen före vedermödan. Det pågår så mycket teologiska debatter om det här, och allt fler människor sållar sig till den grupp som säger att församlingen kommer att ryckas upp efter vedermödan. Men vi tror inte det. Vi tror att Herren hämtar sin brud, församlingen, innan den här tiden, därför att den är en tid då den här världen straffas för sin ondska, att de har förkastat sonen, att de har förkastat frälsningserbjudandet. Och vi är inte vi har inte kallats till vreden, utan vi kommer att tas ut ur den här prövningens stund. Och människor säger, ja men titta på de här tre hebreiska pojkarna, Daniels kompisar där. Vi läser om dem, hur de blev kastade i elden av kungen. Och de var i den brinnande ugnen, men lågorna skadade dem inte. Och det är en bild av att de kristna kommer att gå igenom vedermödan för att Gud ska, men han ska bevara dem. Men om det hade varit så, skulle han förmodligen ha använt en annan preposition, till exempel det som betyder igenom. Men nu använder han preposition ek, ut ifrån den här världen. Och 24 gånger används ordet kyrka i Uppenbarelseboken, 24 gånger, men inte en enda gång efter kapitel 4, vers 1. Inte en gång efter kapitel 4 och vers 1. Varför? Jo, därför att då är kyrkans tidsålder slut. Verserna, eller för mig, kapitlerna 4 och 5 är en bild av himmelen. Och sedan från kapitel 6 så ser vi att vi är i vedermödan. Och inte en gång används ordet församling eller kyrka där. Så det måste betyda att församlingen inte är på plats. Och i kapitel 4, Uppenbarelseboken 4 och vers 4, så ser vi en scen eller en bild från himmelen där det finns 24 troner. Och på dem sitter 24 äldste. Och väldigt många bibellärare, dock inte alla, väldigt många bibellärare säger att det är en bild av församlingen i himlen. Jag sållar mig inte till den gruppen, jag vet inte. Det är en intressant tanke. Många menar att de har belägg och bevis för det. Men att där är församlingen. Möjligen. Men och att de representerar kyrkan. Men inte någonstans läser vi i Nya Testamentet eller i Bibeln överhuvudtaget att vi ska vänta på att antikristen dyker upp. Det står alltid att vi ska vänta på det välsignade hoppet, Jesus Kristus. Inte på antikristen. Om det står att ja, men liksom vänta på att han ska dyka upp och så vidare. Nej, vänta på Kristus. Församlingens uppryckande är ett mysterium. Inga tecken behöver inträffa före församlingens uppryckande. Visst, massa tecken ska inträffa under vedermödan. Och före Jesu andra tillkommelse. Men en annan sak. Men församlingens uppryckande är ett mysterium i bemärkelsen att den avslutar församlingens tidsålder. Som är en parentes. Som profeterna i gamla testamentet ingenting visste om. De såg bara sin egen tid och sen såg de vedermödan och tusenårsriket. Men Paulus säger att för mig har denna fantastiska sanning blivit uppenbarad. Och han talar om församlingen som var Guds plan före tidens begynnelse. Och vi är en del av den. Läs Efesierbrevet. Fantastiskt. Vi är i Kristus. Vi är i Kristus. Vi är i Kristus. Han upprepade gång på gång på gång på gång. Och i första Thessalonikerbrevet 4, verserna 13-18, så talas det om församlingens uppryckande. Man säger, trösta nu varandra med de här orden. Jag vet många som säger liksom, ja, men att det är en hemsk dag liksom. Tänk liksom vad som kommer att hända. Och jag har definitivt tänkt i de banorna liksom, hur redo är man för den här dagen? Det är bättre att du väntar lite här. Men liksom man säger, trösta nu varandra med de här tankarna. Det är en uppmuntran. Han säger, vänta bara när den dagen kommer. Då ska han komma och ta er örat. Nej, det är en fantastisk dag. Det är en underbar dag. Det är då brudgummen kommer och hämtar sin brud. Och det är det han talar om. Och vi går inte igenom den. Därför att det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus. I Romarbrevet 8:31. Och vedermödan är ingenting annat än en fördömelse. Det är Guds fördömelse över en Kristus förkastande värld. Men straffet blev lagt på honom. Vi behöver inte gå igenom vedermödan för att luttras och bli rena. Vi är redan rena i kraft av hans ord i Johannes 15:3. Vi behöver inte gå igenom för att vi ska bli helgade. Vi är redan helgade på grund av hans tillräknade rättfärdighet. Sen i vers 11 så säger han, se till så att ingen tar kronan. Och det talar inte om frälsningen. Det talar om en belöning. Bibeln talar om fem olika kronor. Eller kransar brukar den svenska Bibeln översätta med. Och vi vet inte exakt vilken av dem. Förmodligen flera olika kanske. Men belöningen. Han säger, ge inte upp. Du har fått någonting. Och i andra Johannes. Och vers 8. Det finns bara ett kapitel. Hela boken är ett kapitel. Andra Johannes vers 8. Så står det att se till att ingen lurar er. Utan att ni får full belöning. Och någon säger, men vad spelar det för roll? En belöning hit eller dit. Det viktiga är väl att man är frälst. Jag menar, jag är hur glad som helst om jag bara får vara med där uppe. Okej, men varför säger Paulus att jag löper som en som ska vinna loppet? I första Korinthierbrevet 9 och verserna 24-27. Varför säger han så om det inte var någonting där? Varför säger han inte liksom, ta det lugnt. Är ni frälsta så nöjer med det. Det finns någonting där. Vi vet inte exakt, men Gud säger att han ska kompensera oss. Han ska belöna oss på ett fantastiskt sätt. I den mån vi har tagit emot hans kärlek och gensvarat till den. I den mån vi har tagit emot nåden, förstått den, tillämpat den i våra liv. Ja, i det måttet kommer han också att belöna oss med eviga belöningar. Så att vi kommer att skina så som stjärnorna skiner i himlen, på himlen. I Daniel kapitel 12. Och sen i vers 12 här så står det att vi eller de som övervinner, de ska bli pelare. I min Guds tempel. Och det är intressant, han säger i min Guds tempel. Han talar än en gång ur det mänskliga perspektivet. Vi vet att han är Gud. Men han talar som människa. Så han säger Gud Fadern, min Gud. Och vi vet att vi är byggstenar i hans tempel. I första Petrus 2:5. Så att det templet som står i himlen kommer att vara ett tempel som vi är pelare i. Jag vet inte vad det innebär. Men vi vet att vi har blivit delaktiga av Jesu egen natur. I andra Petrus 1:4. Vi vet att vi är dolda i honom. Vi vet att den kvalitet som den nya skapelsen är. Det är samma kvalitet som Jesus själv. Därför att han är den förstfödde bland många bröder i Romarbrevet 8:29. Så visst förmår vi att vara pelare i Guds tempel. Och sen säger han här, jag ska skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad, nya Jerusalem, som kommer ner från himlen, från min Gud och från och mitt nya namn, mitt eget nya namn, det himmelska Jerusalem. Wow. Vi ska inte fördjupa oss i det, men Gud, det kommer att sänka sig ner från himmelen och vara faktiskt på jorden. Det låter lite märkligt, men vi hinner inte gå in på de eskatologiska detaljerna nu. Men om ni studerar längst bak i Uppenbarelseboken, de tre sista kapitlerna, så ser ni hur det himmelska Jerusalem kommer ut ur himmelen ner på jorden. Och där har vi vår eviga hemvist. Wow. Och jag tänkte på den här församlingen, Philadelphia. Vi sa att den tidigare församlingen, Efesus, var den kärlekslösa kyrkan. Den hade förlorat sin första kärlek. Den var den apostoliska kyrkan, församlingen under den första generationen. Det gick så fort. Det var en bra kyrka, men den hade förlorat sin första kärlek. Vi hade Smyrna, som var det andra och tredje århundradet efter Kristus. Och det var den förföljda kyrkan. En enorm förföljelse av de kristna, av det romerska riket, av kejsarna. Och sedan ser vi hur den efterträddes av Pergamus, den kompromissande kyrkan. Kyrkan gifte sig med staten. Staten blev överhuvud istället för Kristus. Och den kompromissade. Alla de här hedniska grejerna kom in i kyrkan. Och det ledde till Thyatira-kyrkan, som var den korrupta kyrkan, medeltidskyrkan, som sysslade med allt annat än biblisk kristendom. Men sen kom Sardes, som var reformationskyrkan, som visserligen förde in det rätta budskapet, frälsning av nåd genom tro. Men det dröjde inte länge förrän man, trots den rätta läran så att säga, blev fast i de här formerna, blev statskyrkor, blev död. Alltså, du är den döda församlingen. Men nu kommer Philadelphia-kyrkan. Och från 1700-talets mitt så började det hända saker. Och för er som har studerat kyrkohistoria, väckelsehistoria, missionshistoria, senare halvan av 1700-talet, hela 1800-talet och en bra bit in på 1900-talet var en fantastisk tid för missionen. Många platser i världen öppnades upp. Och det är den här dörren som det talas om här. Philadelphia kyrkans dörr. Som han, Jesus Kristus, han som har Davids nycklar, så har öppnat. Och han har gett kyrkan allt vad den behöver för att gå ut. Och kyrkan gick in i hela världen. Och det var inte de stora stadskyrkorna. Det var inte liksom de etablerade sammanhangen. Det var de små väckelserörelserna. Det var hanhuttarna, Moravians på engelska. Det var olika grupper, frikyrkor som vi kallar dem för idag, som gick ut i ringa kraft. Absolut hade de en ringa kraft i sig själva. Men de höll fast vid Herrens ord. De trodde på predikan, kraften i Guds ord. Och de förnekade inte hans namn. De hade en biblisk lära. Och det här var den trofasta kyrkan, Philadelphia kyrkan. Och nästa gång ska vi tala om Laodicea kyrkan. Och det är den sista i den här serien som vi har kört. Herre, vi tackar dig för Philadelphia-församlingen. Vi tror att den representerar den tiden som var mellan mitten på 1700-talet och början på 1900-talet. Men vi tror också att den anden, Philadelphia-anden, finns representerad under hela kyrkohistorien. Också i den sista tiden. Också i vår generation. Och Herre, vi ber för oss själva och för andra församlingar att vi skulle vara så som Philadelphia församlingen. Herre, vi ber att du välsignar de här orden för oss i ditt namn. Amen.